Blodets cirkel av Daniel E. Andersson. Inläst av Veronica Kurba och producerad av Bokea. Författarens förord. Detta är ett skönlitterärt verk. Namn, karaktärer, platser och händelser är antingen produkter av författarens fantasi eller används fiktivt. Eventuella likheter med verkliga händelser, platser eller personer, levande eller död, är helt oavsiktliga. Daniel Andersson. Han ritade cirkeln i sitt eget blod så att hemligheten inte skulle glömmas utan uppenbaras i en mer upplyst tid, då människorna skulle veta vad de skulle göra med den och inte förblindas av dess makt. Cirkelns sällskap. Prolog 1. Stockholm, november 1520. Blodets tid. Biskopen Mattias rullar nervöst ihop och stoppar undan pergamentet han fått av biskop Vincent. Pergamentet från sällskapet, som inte fick hamna i orätta händer. Det var oroliga tider i Stockholm. Ärkebiskop Gustav Trolle hade just kommit instormande inför kungen med krav på upprättelse. Det skulle bli en rannsakning, och vem visste utgången av denna? Vi måste gömma dokumentet medan tid ännu finns, utbrast Vincent uppjagat. Hans vanligtvis lugna blick var fylld av en eldig glöd. Mattias nickade allvarligt tillbaka medan han nervöst drog handen över hakan. Mänskligheten är inte redo. Det var sällskapets enhälliga beslut. Dokumentet måste förbli hemligt, det insåg de båda, och det måste ske till varje pris. Jag har ingen tid att förlora. Snart måste vi vara tillbaka i slottets stora sal och då fortsätter rannsakningen. En rannsakning ingen av dem visste utgången av. De stod visserligen inte som direkt anklagare, men Gustav Trolle hade använt starka ord. Att de som skyldiga är att vara skyldiga till uppenbart kätteri. Vilket inom den kanoniska rätten betydde att en anklagare hade manifesterat sitt kätteri på ett så utstuderat sätt att vidare bevisning inte var nödvändig. Men en sak stod dock klart för dem båda, att andra krafter verkar i bakgrunden bakom Gustav Trolle, och den anklagelse om ekonomisk kompensation för borgens täkets rivning som ärkebiskopen hade yrkat på. En av sällskapets stora hemligheter var i fara att avslöjas. Vakterna kommer, varnade Mattias. Vi måste gå tillbaka. Han började skynda iväg då han kände en fast hand på sin axel. Vincent tog bort handen och sa: förstör dokumentet om du måste, men låt inte komma i orätta händer. Mattias nickade, instämmande. Han hade dokumentet nedstoppat innanför kläderna. De två biskoparna blev förda tillbaka till stora salen. Där väntade kungen och biskop Gustav Trolle framför de församlade. Efter denna korta paus så fortsatte rannsakningen, sa kung Christian den andra högtidligt, så dansk han var. Alla i salen kunde känna allvarets tyngd på sig. Det var Christian som återinsatt Gustav Trolle som ärkebiskop, och Trolle hade starkt stöd från påven. Han hade blivit en farlig motståndare. Mattias och Vincent bytte hastiga blickar, men ingen sa något. De visste att detta var ett högpolitiskt spel. Den danske kungen hade redan i januari inlett sitt militära anfall mot Sverige, eftersom han ansåg sig ha rätt till den svenska tronen. Kristina Gyllenstierna, den avlidne Sten Stures änka, hade varit den som lett försvaret, men Stockholm hade vägrat ge upp och Christian hade blivit tvungen att söka en diplomatisk lösning. Christian hade därför gett amnesti till både Kristina Gyllenstierna, alla medhjälpare och det Sturepartiet gjort mot kyrkan. Kristina hade tillsammans med sina följeslagare fått garanti för att få behålla alla egendomar och förläningar. Det var en garanti som det nu kändes som den satt löst. Det fanns inget tvivel om Christian den andres avsikter om hämnd, och Gustav Trolle utnyttjade dessa för sina egna ändamål. Nå, sa ärkebiskopen barskt. Det var Kristina Gyllenstierna som fick ordet, och hon presenterade sammansvärjningsbrevet var i Almare Stäkets, Gustav Trolles fästning. Rivning hade beslutats. Därefter gick de ut för. Rannsakningen pågick till långt in på kvällen, varefter flera av deltagarna fängslades i slottstornet. Gustav Trolle hade dock insisterat på att Mattias och Vincent fängslades på annat håll. De båda biskoparnas ögon mötte ärkebiskopen medan de fördes bort.